Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
I detta avsnitt av Mord och Mysteriepodden så kommer vi ta upp ämnet produktförgiftning.
Jag ska prata om morden som kommer att kallas för automatmorden i Japan.
Och jag kommer att ta upp förgiftning av värktabletter som sätter hela USA i skräck. Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkomna.
Jag är Johanna.
Och jag är Sara.
Vi ska som sagt ta upp ämnet produktförgiftning.
Mm.
Men först, så har vi en liten update till date.
Oh.
Varför sa jag det så? En update har vi.
Update till date.
Ja. Igen om Scott Peterson-fallet. Orkar inte gå in på det, men kort och gott så blir det en ny rättegång, så kommer prosecutorsidan söka death penalty igen för honom. I första avsnittet så hade jag ju om Chris Watts som dödade sin gravida fru och 2 små döttrar. Om man tycker sånt här i alltså morbida detaljer är obehagligt, så skippa fram typ 2 minuter. Det har kommit fram lite ny information om vad som hände med Celestes och Bellas kroppar. De låg ju i de här oljetankarna i 4 dagar. Då har Shanans mamma och pappa gått ut och berättat att i och med de har legat i olja i 4 dagar, det är som de har blivit marinerade. Så det var jättesvårt att transportera kropparna för att de kunde fatta eld. Jättelätt, de var jättelätt antändliga. Så att det var svårt att få kropparna till där de bodde. Jag tror de bodde i North Carolina. Men det här hände ju i Colorado.
Mm.
Och de kunde inte bli kremerade. För hade man kremerat dem så hade exploderat. Och de fick ligga i större kistor som man linda in på speciellt sätt för att försegla dem så att inte gaser skulle läcka ut. De fick aldrig en chans att säga farväl till dem, för de fick inte se dem.
Mm. Oh, vad hemskt.
Mm. Men nu ska vi inte prata om Chris Watts eller Scott Peterson.
Nej.
Utan vi ska prata om produkter som blir förgiftade så man blir riktigt rädd.
Mm.
Och du börjar som vanligt.
Ja.
Vi bara köra igång.
Ja. Yeah. Jag ska då prata om de japanska automatmorden.
Mm.
Och jag bara börja läsa lite kort.
Mm.
Du är ute och promenerar i, låt säga, Tokyo. Du blir törstig och till din glädje så hittar du en automat med dricka i. Och uppe på automaten ser du att det redan ligger en flaska. Men då du blivit varnad av dina familjemedlemmar att inte ta den flaskan, då folk har blivit förgiftade av just flaskorna vid automaterna, speciellt de överblivna flaskorna, så lämnar du bara automaten och går vidare.
Mm.
Och det var så man trodde att en händelse kunde te sig till de här morden.
Mm. Hade du, om du hade varit jättetörstig, jag tänker att i Tokyo är det ännu varmare än vad det är här.
Mm.
Och du hade inte haft, du hade glömt plånboken hemma.
Mm.
Och du hade sett en Coca-Cola-flaska eller whatever på en automat.
Mm.
Som ser ut att vara oöppnad, alltså den är inte halvfull eller så. Hade du tagit den då om du var skittörstig?
Jag tror inte det. Jag tror inte det.
Nej.
För alltså det har alltid varit så, alltså med mig, om jag har sett något ute här, alltså när jag var liten. Mm. Jag har aldrig...
Nej, jag tänker bara, alltså kanske någon har spottat i den eller kissat i dem. Mm. Jag kanske inte tänker så någon har förgiftat.
Eller så har jag tänkt att där är kanske inte, alltså det ser ut att vara kola, men det är kanske inte kola i den.
Mm, precis. Mm. Nej, jag hade inte vågat.
Ja, dessa mord, alltså, eller vågen av förgiftningar, utfördes i Japan 1985. Polis lyckades inte samla in andra bevis än, alltså annat än det som orsakades av de förgiftade dryckerna.
Mm.
Som lämnades i eller runt varuautomaterna. Alla utom en förgiftades med parakvat. Parakvat är en kemisk förening och en väldigt effektiv ogräsdödare. Och den är väldigt, väldigt giftig för människor.
Okej, finns den bara typ på asiatiska marknaden? Eller överallt?
Den ska ha funnits på marknaden i 32 länder.
Okej.
Bland annat USA, som valde att begränsa denna produkt till restricted use. Och den sista flaskan då, eller en av den här utom en flaskan, den var förgiftad med dikvatt. Och dikvatt är en klorid som även denna används som ogräsmedel. Och i Europa så är inte detta, är inte dikvatt längre godkänt.
Mm, okej.
Okay. Första förgiftningen och dödsfallet inträffar i Fukuyama, Hiroshima den 30 april 1985. Då en lastbilschaufför hittat en flaska ovanpå en automat. Lastbilschauffören dör kort därpå efter intaget av drycken. Och efter analys av hans, förlåt för känsliga, eller till känsliga lyssnare, men efter analys av hans spyor så visade det höga halter av parakvat. Och efter detta mordet så inträffar 11 andra mord mellan den 11 september och 17 november. Dryckerna är hämtade ur varuautomaterna och snart så börjar operatörerna till varuautomaterna att skicka ut varningar på automaterna. Att folk ska vara aktsamma och inte konsumera drycker, för de, speciellt de dryckerna som kanske fanns extra i luckan eller runt automaten. Alltså vad jag har hört så förr kunde du... När du tryckte ut en flaska ur de här automaterna så kunde det komma en extra flaska. Och av ren hyfs så lät man dem ligga kvar. För att nästa person efter dig kanske är jättetörstig, som du sa innan. Och att då tänkte man att men jag har fått en extra, då kan jag låta den ligga kvar. För att så det hade gått bra fram till förgiftningen.
Aha, okej. Okay. Så det var vanligt att man gjorde så.
Mm, exakt. Och efter de här varningarna som operatörerna då har gjort så upphör morden. Den skyldige hittades aldrig. Och senare så kommer det in information om att en okänd person försökte imitera parakvattmorden genom att sätta kalksvavel i drycker i Tokyo. Och det fanns också ett litet antal människor som försökte förgifta sig själva i ett försök att imitera morden.
Va?
Mm.
De har tagit vilja bli känd till en helt annan nivå. Alltså, nej men seriöst.
Yeah.
Vad skulle de fyta av det? Att människor skulle tycka synd om dem eller?
Ja, jag vet inte. Det var den mystiska informationen jag hittade. Ja. Som jag tänkte så, det kan vara värd att ta med.
Så med andra ord så var det mycket förgiftning som hände på 80-talet.
Mm.
För att där är ju Tylenol, förgiftningsmorden i Chicago 82. Och sen hände detta 85 i Japan.
Mm.
Och sen mitt fall kom hända 86. Vad vanligt att förgifta då tydligen. Alltså produkter så där man förgiftar främlingar.
Year of the poisoning.
Mm. Och då decade.
Decade of poisoning. Men vi hoppar vidare till ditt fall.
Jag känner till tre produktförgiftningsfall. Det ena tycker jag lite för tråkigt och det är olöst. vissa olösta är inte så spännande, tycker jag.
Nej.
Och ett ska jag ha ett kommande avsnitt lite längre fram, för vi har planerat några teman. Det tredje som jag valde till detta avsnittet.
Mm.
Helt enkelt. Kort och gott.
Spännande, spännande.
Det är den 11 juni 1986 och det är en helt vanlig morgon i Susan Snows hushåll. Sue, som hon då kallas, håller på att göra sig i ordning inför en ny arbetsdag på banken där hon jobbar. Hennes dotter Hailey kommer in i badrummet där Sue är och springer in i duschen för hon är lite sen, så hon måste skynda sig innan hon blir för sen till skolan. När Hailey har duschat klart och stiger ur duschen så ligger hennes mamma Sue död på badrumsgolvet. Ingen förstår varför fullt frisk kvinna bara ramlar ihop och dör. Efter att vara pigg någon minut innan. När någon hastigt dör och det är inte en klar orsak, som till exempel en person som har dödlig cancer 2 månader kvar att leva. Ja. När de dör så behöver man inte obducera dem för att man vet anledningen till
varför.
Ja. Så man väljer ju att obducera Sue.
Mm.
En obducent klipper upp torson, gör en Y-form eller ett V-format här vid bröstet,
yeah,
och sen ner, rakt ner över magen.
Y-format,
ja, precis, det är bäst med ett Y. Bland annat så tar de ut organen och väger dem för att kunna utesluta att inte hjärtat har blivit förstorat av en orsak eller någonting.
Yeah, okay.
Ja. Mm. Tycker man sånt här är spännande så kan jag tipsa om Dr. G, Medical Doctor tror jag den heter. Där man då får följa obducenten Dr. G som jobbar i Florida och hon löser dödsfall.
Mm-hmm.
Människor som bara ramlat ner knallfall får man följa då hennes arbete. Men hon har inte med detta att göra. Hon obducerade inte Sue men bara la in det ifall man är intresserad av sånt.
Yeah.
När man öppnar upp Sues kropp så känner obducenten en svag doft av bittermandel. Det betyder inte då att hon har ätit bittermandel som luktar, utan nej, detta är hur cyanid luktar. Och det jag tycker är lite fascinerande med detta är att alla kan inte känna denna doften. Mm. Det är bara vissa, jag vet inte om det är att det är något speciellt med deras luktsinne eller de har någonting alla inte har. Mm. Men för vissa så kan de känna svag men väldigt tydlig doft av bittermandel medan andra inte luktar något. De kan inte känna det alls.
Okay.
Mm. Nu har obducenten då hittat en viktig ledtråd som vad kan ha orsakat Sus död. Så hon skickar blodprov på analys och hade inte hon känt denna doften så hade inte hon tänkt att cyanid kan vara orsaken till
nej,
det.
Exakt.
Och då hade inte hon skickat de här testen för detta är inte rutinmässiga test utan det här specialbeställda test som
exakt,
görs.
Som gör om du har blivit förgiftad.
Precis, för man kollar efter helt andra saker under när man obducerar. Vad är då cyanid? Cyanid är en av de dödligaste gifterna och de verkar väldigt snabbt.
Mm.
Man vet ju att Hitlers närmsta män som inte ville leva utan fyron och de ville inte bli dömda till döden eller livstidsfängelse. De tog ju som bekant en cyanidkapsel som de tog på och sen dog de inom någon minut.
Mm.
Det cyaniden gör är att den dödar alla enzymer i din kropp som transporterar luft eller syre runt i din kropp.
Så ach, att fan, så du kvävs?
Du kvävs inifrån, ja.
Paniken.
Mm. Och då undrar man ju varför Sue hade cyanid i sitt system.
Mm.
Efter begravningen så är Sues tvillingssyster Sarah i Sues hus. Och hon letar efter värktabletter. Hon hittar en burk Excedrin och upptäcker att det var kapseltabletter. Vilket hon tycker är jättekonstigt för hon vet att Sue bara tar vanliga tabletter. Får väl en konstig hunch om de här. Så hon ger det till polisen och de kollar.
Det var smart.
Och mycket riktigt så hittar man cyanid i 9 av kapslarna i burken. Man tittar direkt på Sus man, Paul. Sus familj tror direkt att det är han som är skyldig.
Mm.
För han har lite rå humor och han sörjer inte på det sättet som de tycker att man ska sörja henne på.
Mm.
Vilket är jättekonstigt för alla sörjer på olika sätt. Han kan storböla när inte är någon där. Sue och Paul gifte sig 6 månader innan hennes död. Han hade varit gift 3 gånger innan han träffade Sue. Och han jobbade som lastbilschaufför. Och en tid innan de gifte sig så fick Sue reda på att han fortfarande träffade en av sina ex. Och då satte hon ner foten och han lovade att han skulle träffa exet längre. Och så gifte de sig istället, Sue och Paul. Men då, precis som vi har pratat med Scott Peterson, som också var otrogen. Bara för man är otrogen så betyder inte det att du garanterat är en mördare. Du kan vara både och, absolut. Men
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Det är liksom inte garanterat. Att gör du det så är du kapabel till det. Han erkänner att det var hans idé att byta från tabletter till kapslar. Men att han inte har gjort någonting med kapslarna. Det som tillverkar Excedrin beordrar alla affärer att ta bort alla Excedrin från hyllorna. För de är rädda att det här är inte en isolerad händelse. Att det kanske finns fler burkar med cyanidtabletter där ute. Sus död blir en nationell nyhet och Stella Nicol ser nyheterna på tv. Hon kontaktar polisen för att hennes man Bruce Nicol dog några veckor innan. Och hon vill dra sig till minnes att han tog Excedrin-kapslar för huvudvärk bara kort innan hans död. Polisen skickas ut till Stellas hem och frågar efter burkarna med Excedrin som Bruce skulle ha tagit av. Stella går och hämtar 2 burkar som hon vill ska testas. Och polisen frågar henne var hon har köpt det för att de vill veta om de är... Om de testar positivt så vill de veta vilken affär det kommer
ja, precis,
ifrån.
Ja.
Och då har hon köpt det från 2 olika butiker. Så hon säger vilka butiker. De ligger rätt långt ifrån varandra. Och när man testar tabletterna så testas vissa kapslar positivt för cyanid.
Mm.
I båda burkarna. Vilket är lite konstigt. Hur kan hon pricka in så rätt? Hon köper 2 olika. En burk i en butik, en burk i en annan butik.
Mm.
Och båda har cyanid i sig.
Behöver ju inte vara medvetet.
Nej, men chansen är inte stor.
Nej, att men vad gör de som gör de här, vad de nu heter, Xeterin?
Vi kommer till. Polisen fortsätter att utreda Sus man Paul, som står fast vid att han är oskyldig. Han vill att det ska göra ett lögndetest på honom för att kunna rentvå sitt namn. Han för sin vilja igenom och det är FBI som utför lögndetektortestet på honom. Och till allas förvåning så klarar han det. Och de stryker han helt från listan över misstänkta.
Mm.
Man fortsätter att kolla igenom burkarna som har tagits från hyllorna. Och man hittar 2 burkar till. Så den ena var hos Sue. 2 var på hyllorna i butikerna som fanns kvar. Och 2 stycken hade Stella Nicol. Så 5 burkar, allt som allt. Och hur de testar igenom de här tabletterna och burkarna, det är att de röntgar dem. För att cyanid är mycket tätare i sin uppbyggnad än värktablettens innehåll. Mm. Så att de ser det som svarta fläckar på tabletterna. Och då förstår de att det är cyaniden. Och man börjar nu tro att det är samma person som ligger bakom, vilket jag nämnde i början, det olösta fallet som jag tycker är lite tråkigt. Man börjar tro att det är samma person som ligger bakom det här. För hösten 82 så var det förgiftning av värktabletterna Tylenol i Chicago. Det dödade 7 stycken. Det här är Seattle-området vi är i nu.
Mm.
Så det är ganska långt, men de kan ju flytta sig, den gärningsmannen. Man fortsätter att undersöka de förgiftade kapslarna och man hittar små, små gröna partiklar eller kristaller inblandade i innehållet av kapslarna. På labbet så har man en maskin. Om man inte vet vad ett prov består av så använder man denna maskinen så identifierar de vilka ämnen som finns i det här okända testet. Då, ju.
Mm.
Så att man väljer att använda denna maskinen. De gröna kristallerna består av 4 kemikalier och 2 av dem använder man ofta för att döda alger i vanliga akvarium. en toxikolog som jobbar för FBI, som jobbar med de här tabletterna. Han väljer att gå runt i djur- och fiskbutik, alltså akvariumbutiker i närheten av sitt hem för att se om han kan hitta en produkt som ser ut som de här partiklarna, att den innehåller såna partiklar och döda alger. Han kommer in i en butik och han ser direkt en produkt som heter Algae Destroyer. Och det är gröna tabletter. Och de har de här mörkgröna partiklarna. Så han förstår att det är den. Och när han tittar på innehållsförteckningen så innehåller den de här fyra kemikalierna som maskinen identifierade. Mm. Hur Algae Destroyer blandar sig med Excedrin förstår man inte. Men man rapporterar ändå det här tillbaks till Seattle-polisen. Mm. Då drog en av poliserna sig till minnes att han som åkte ut till Stella Nicol och skulle hämta de här två burkarna Excedrin, han såg att hon hade ett akvarium i vardagsrummet. Man kollar upp det här och man går till alla djurbutiker inom en viss radie från Stella Nicols hus. Och det var över 50 stycken butiker. När de går in i butikerna så visar de Stellas bild och frågar om den här kvinnan har köpt Algae Destroyer i butiken. Och de kommer in i en butik och han känner igen henne. Han har sålt Algae Destroyer till henne. Och han har sagt till henne, som han sagt till alla kunderna, att lägger du ner den i tablettform som den är, då kommer den inte lösas upp och det kommer inte göra någonting i akvariumet. Mm. Så att du måste krossa den och pulverisera den, sen strö det i akvariumet. Polisen kollar lite närmare på Bruce Nichols död och man hittar att en livförsäkring har tecknats där Stella har utnämnts till beneficiären. Heter så? Beneficiär.
Jag har aldrig hört ordet.
Beneficiary. Ja, om han dör, alltså går pengarna till henne för livförsäkringen alltså då.
Mm.
Och hon skulle få $100,000 mer om han dog av en olycka.
Mm.
När utredarna gräver djupare så får de en bättre bild av parets liv tillsammans. De ser då att Stella och Bruce har det väldigt tufft ekonomiskt och det låg back flera månader med bland annat amorteringen på huset de bodde i. Och de hade fått en final notice. Så om de inte betalade det så skulle banken ta tillbaks huset de bodde i. 5 dagar innan Bruce dog så hittar man då att Stella har skickat ut brev till bland annat banken och lite andra ställen hon har obetalda fakturor till. Där hon förklarade att hon låg back på något problem hemma. Och att hennes man inte längre var i bilden så nu kunde hon betala av mer i månaden.
Mm.
Man skickar in livförsäkringsdokumenten och ett dokument där man vet 100% att Bruce har skrivit under med sin signatur. Man skickar in det till en handstilsexpert och handstilsexperten ser tydliga skillnader på Bruce riktiga signatur och på signaturen som står på livförsäkringsdokumenten. Och han bedömer att Bruce signatur på livförsäkringsdokumenten är förfalskade. Lite mer om Stella och Bruce. När de träffades så gillar båda att dricka och umgås och vara ute på krogen. Men så bestämde sig Bruce för att ändra sitt leverne och sluta att gå på krogen och sluta dricka tvärt och börja gå på AA-möten istället. Och då tror man att detta har fått Stella att känna att han är en börda och han är tråkig. För att hon vill gå ut och umgås med andra på krogen, flirta runt, dricka.
Mm. Mm.
Istället för att sitta hemma framför tvn med Bruce. Ja. Hon tyckte inte han var rolig längre. Och det sägs att hon ska även ha en pojkvän vid sidan om. Polisen förhör Stellas dotter Cindy och berättar att de tror att hennes mamma har förgiftat Bruce. Och Cindy bryter ihop och erkänner att hon vet att det är hennes mamma som är skyldig till hans död. För de har pratat om detta innan. Och hon berättar att hennes mamma har bland annat varit på biblioteket och researchat ämnet, alltså förgiftning. Polisen tar sig till biblioteket där Stella ska ha gjort den här researchen. Och de hittar en bok som tidigare har lånats av Stella. Det var inte datorer och sånt, utan de skrev man i boken.
Yeah.
Ja, vem som har lånat och när den skulle lämnas tillbaks. Den här boken heter Deadly Harvest. Och när man tittar igenom boken, speciellt på sidorna som handlar om cyanid, så hittar man hennes fingertryck överallt på sidorna. Polisen lägger ihop det här pusslet då, och de har vad de behöver för att arrestera Stella för morden på Bruce och Sue. Och det går till så här att Stella har köpt Alger Destroyer för att för att det inte ska växa så mycket alger i hennes akvarium. Och de tabletterna var hon ju tvungen att mosa och pulverisera för att det skulle tas upp av ja, det skulle lösas upp och göra sitt jobb. För hon kunde inte slänga ner en tablett där bara.
Nej.
Så att hon har, antagligen så har hon mosat det i mortel eller i en skål. Och sen har inte hon tvättat denna skålen. Så när hon ska jobba med cyanid och blanda det med excedrin, så utan att hon har sett det, så har de här gröna partiklarna suttit kvar.
Yeah.
Ja, och kommit med, för att Alger Destroyer är inte gift i sig. Det är ingen cyanid i dem.
Nej.
Och sen har hon lagt det här i de här kapslarna som hon har brutit upp ju. Och så blandat cyaniden med det och så lagt tillbaks dem, satt ihop kapslarna, lagt i burken, satt det vid sin mans sängbord där han har sina tabletter. Och sen har han tagit tablett och fått en som är förgiftad. Han har dött, och alltså de skrev att han dog av naturliga orsaker, och då fick hon bara $25,000, men hon ville ha 125,000, för hon ville ha de extra $100,000. Om han dog av en olycka. Så då har hon tänkt att de måste få hans fall öppnat igen, så att de kan säga att det var en olycka, så att hon kan få de extra $100,000.
Mm.
Så då har hon gjort fler tabletter och lagt i burkar och ställt i butikerna. För då tänker hon, om någon köper den här burken och dör, då blir det en nyhet. Och då kan hon säga, men jag tror som min man dog av det här. Och sen så ska alla tro att det är någon okänd crazy person som har gjort det här. Och så blir hon rikare.
Ja, men hon fick fängelse istället.
Ja. Egentligen har hon egentligen varit smart. Hade hon tvättat av skålen så hade de säkert inte tittat på henne.
Ja.
Hon ställs inför rätta för morden på Sue och hennes man Bruce, och hon får 90 års fängelse. Och efter det så införde de här burkarna som du måste dra av en remsa.
Safety seal.
Ja, för annars kunde hon bara öppna dem i butikerna.
Jaha.
Hon fick 90 års fängelse. Hon sitter nu på ett kvinnofängelse med låg säkerhet. Hon har fått en datum då hon får bli frisläppt. Och det står 10 juli 2040. Och då är hon 97 år. Hon kunde få parole 2018. Då var hon 75 år. Men då har hon blivit denied det.
Ja.
Så då vet vi det. Vi hoppas att ni tyckte att det här ämnet var intressant.
Mm.
Mitt var väldigt tekniskt.
Ja.
Och jag blev lite
mitt var kort.
Ja, ja. Men så blir det ibland.
Ja.
Ja. Vi kör ju på fakta. Vi sitter liksom inte och hittar på bara för att vi ska ha minst tre sidor att läsa. Nästa vecka, då tänkte vi köra igen med Urban Legends.
Mm.
Men vi valde en annan plats.
Yes.
Så vi kommer att titta lite närmare på Urban Legends Latinamerika.
Si.
Si, senor!
Siesta bien.
Och jag är lite excited för det. För jag tycker att de jag kollar på, för vi har redan valt ju.
Ja.
Att nu, jag har inte skrivit dem, men de verkar spännande.
Mm.
Så vi får se, det kanske bara faller helt platt. Ingen information alls.
Nej, vi vet aldrig.
Man vet aldrig. Men
båda två kan bli kanske en sida tillsammans.
Ja, världens kostaste avsnitt. 5 minuter. Nej, men det hoppas vi inte. Men vi hoppas i alla fall att ni hänger med oss nästa vecka.
Det gör vi.
igen. Och att ni tar hand om er själva och varandra.
Mm.
Så hörs vi igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.